här är K. Svensson som hälsar er välkomna till Lilla Drevet-studion där vi spelar in Lilla Drevet. Hiphop i blodet men inte i playlisten, frågetecken. Sveriges bästa podd sägs det i alla fall vara, och är succé ett brott så har vi två skyldiga i lokalen. Ola Söderholm och Nanna Johansson, hej.
Hej.
Hej. Hej. Det här är ju en satirpodd som vi gör i samarbete med Aftonbladet Kultur.
Mm-hmm.
Det stämmer. Det kan vara bra att nämna, tänker jag.
Ja.
Ja. Tanvir Masur skrev en krönika i ungdomstidningen Politism med anledning av att jag pratar om Katrin Perssons krönika om våldtäktskulturen. Har ni läst?
Ja, jag läste den.
Man blir lite glad att vara omnämnd. Så man kastar ju sig girigt över den. Du också, Nanna, kanske?
Jag har också läst den.
Mm. Ja, rubriken var, ifall det är någon lyssnare som inte läst den: går det att dra dåliga skämt utan en nationell plattform?
Vill att vi ska svara på frågan?
Nej, jag tänkte bara låta en talande tystnad hänga över rummet. Jag fattar inte riktigt det. Är det Aftonbladet Kultur som är vår nationella plattform? Jag känner inte till liksom begreppet.
Nationell plattform?
Vad menas med det? Är inte alla poddar nationella? Eller internationella egentligen?
Ja, just det. Det finns inga sådana länsspärrar på poddar. Att men, vissa poddar är som Nordnytt.
Nej, precis.
Man kan höra dem. Aftonbladet är en rikstidning.
Det når ut överallt. På samma sätt som Nyheter 24. Det är ju nyheter 24 timmar om dygnet. De stänger inte ner sin hemsida när de går hem klockan 7. Utan när som helst kan man gå in.
Mm.
På samma sätt kan man hela Sverige ta del av Aftonbladets kultur. Så funkar internet. Men då är frågan, alltså, de är vår nationella plattform som möjliggör att det går att dra dåliga skämt. Är det rätt sätt att fatta det?
Förstår du på riktigt inte vad som menas?
Nej, på riktigt fattar jag inte. Alltså, okej. Går det... Menar de att det inte skulle ha gått att dra dåliga skämt om vi inte hade haft en nationell plattform?
Han menar väl att om ni ska dra dåliga skämt, snälla gör det inte på den här enorma plattformen.
Gör det inte på en nationell plattform. Gör det gärna på en pytteliten regional.
Gör det bara i Dalsland.
Precis. Mm. Han skriver i alla fall så här.
Nu har vi rätt ut det.
Men ska du fortsätta nu och bara haka upp det på ord ett avsnitt till?
Nej, men krönikan bestod av ord.
Det var faktiskt, jag kan säga det var vår kompis, mest livskompis Amanda, sa att förra avsnittet när du pratade kring det var som att lyssna på Per Ström med Asperger. Om du är ute efter en ny tagline.
Jag är nöjd så här långt med hiphop i blodet, men inte i playlisten, frågetecken. Eventuellt tar vi bort det frågetecknet.
Det är bra att ha en reserv.
Men ni menar att det var en superlätt penetrerad rubrik? Går det att dra dåliga skämt utan en nationell plattform? Ni bara, direkt fattade ni vad det betyder?
Ja.
Okej. Ni är smartare än en femteklassare, det är då säkert. Så här skriver Tamir. K. Svensson använder, alltså det angående då att det inte bara är åsikter som förs fram. K. Svensson använder Nordens största tidningspodcastplattform för att provprata om att han inte är säker på om tjejer kan utsättas för den här typen av sexuellt våld. Så det läste ni då?
Mm.
Mm.
Jag blir bara nervös när ni tittar så på mig. Som att ni det här, bra sagt, jag hade kunnat säga lika bra själv.
Jag stirrar in i väggen.
Ja. Jag tänker inte på det. För mig så är fortfarande mitt huvud mellan oss och väggen. Men du ser ju rakt igenom såklart. Alla lyssnare kanske inte känner till ordet provprata. Som Tanvir Masur använder. Man kan säga att det var ett ord som breakade i en krönika av Stina Oskarsson som hon skrev den 4 mars i DN. Det betyder att man resonerar sig fram genom ett samtal. Att inte alla sitter från början och redan vet vart samtalet ska sluta. Man får prova.
Ja, just, är det något för att man inte ska kunna bli dömd hur som helst? Jag bara provpratar
lite. I vardagligt tal kallas ju det ett helt vanligt samtal.
Mm.
Eller hur? Men om man som Stina Oskarsson har tillbringat sitt yrkesliv inom den politiska teatern, där man kan avrättas offentligt om det skulle komma fram att man inte är renlärig, så där ingen vågar säga något som inte först är helt färdigtänkt, alltså det blir inga samtal för att man redan från början bestämt vad som är rätt och fel, då måste man uppfinna ett löjligt litet ord som provprata.
Det är så här, jag har ett frikort för att inte behöva föras ut i gryningen och arkebuseras.
Precis. Jag provpratade bara lite. Jag tänker aldrig någonsin i hela mitt liv provprata.
Tufft det.
Nej, men vad menas med provprata? När brukar du provprata? Eller brukar du inte göra skillnad på ett helt vanligt samtal och att provprata?
Eftersom det är samma sak. Kanske mer brassklappen, det här är inte så genomtänkt, som man kan säga ibland. Om det inte är så genomtänkt.
Nej, just det. Just det. I samma krönika återges Stina Oskarsson en väns berättelse angående behovet av att få provprata. Så här. En vän berättade nyligen att hon på allvar övervägt att sluta skriva på grund av det hat hon utsatts för efter att ha råkat kalla en transperson för han, eller om det var hon, istället för henne. Mm-hmm. Då är alltså lösningen att införa uttrycket provprata. För det verkar ju vara det enda problemet de har i det gänget. Att folk inte sa då antingen brasklapp innan eller ordet provprata.
Men fast det är väl bara...
Men jag menar, är inte problemet att någon utsätts för så mycket hat så att hon överväger att sluta arbeta?
Ja,
är inte ett större problem än att de inte hade infört ordet provprata? Att man kanske har en vidre kultur?
Ja, men om det var så mycket hat så låter ju det verkligen som ett problem.
Som är större?
Ja, precis. Man tänker att det skulle vara så, snälla, säg inte han nästa gång. Okej. Okay. Och sen så skulle det vara klart att det inte skulle vara massiva mängder med hat då.
Nej, eller att man behöver säga så här, alltså jag bara provpratar. Jag förstår denna enorma ilska. Ni kunde inte veta att jag bara provpratar. Naturligtvis, om ni inte förstod att jag provpratar, då är det klart att ni får hata mig så mycket så jag inte kan vara kvar på mitt arbete.
Det är ett konstigt tillfälle att använda trumfkortet provprat i och för sig. Nu ska jag prova med olika pronomen på den här personen. Jag provpratar tre gånger.
Det kommer göra dem tre olika pronomer. Tanken är då att jag har provpratat. Alltså det som vi då vet är det normala sättet att prata på. Och då framfört att jag skulle vara osäker på om tjejer kan utsättas för den typen av sexuellt våld som beskrevs i Katrin Perssons krönika. Det är en ganska vidrig beskyllning. Eller? Det var väl absolut inte det.
Jag har inte vetat.
Det var väl verkligen inte det jag försökte säga på något sätt. Eller?
Nej, du försökte ju väldigt ivrigt göra poängen att det här är minsann inte något som händer alla tjejer varje dag.
Nej, jag får bara...
Vilken värdekvarn som hade påstått det.
Allt jag gjorde var så här och fråga, hur vanligt förekommande är det här? Det fanns liksom inte spår av det.
Men ska vi återkomma till det senare i programmet?
Vi ska återkomma till det, så vi behöver inte hänga uppåt. Okay. Men jag tycker att det är som att det kan vara så här att Tanvir har lyssnat dåligt. Att han kanske bara har provlyssnat. Det är ett nytt uttryck som jag... Det är motsatsen till provprata. Det är när man liksom så här lyssnar lite slarvigt. För man har bestämt sig för vad man vill höra redan. Så då kan man provlyssna lite bara sådär. Det kanske jag gör idag. Jag brukar beskyllas för att vara lite dålig lyssnare. Jag ska testa och provlyssna lite på när ni pratar. Se om det kan vara något.
Alltså du ska missförstå på ett sjukt sätt eller att innan och kasta anklagelser på oss. Och sen ska du ursäkta dig med att du bara provlyssnade.
Ja, precis. Nej, men förra veckans avsnitt väckte lite reaktioner hos våra lyssnare. Så jag tänker vi pratar väl igenom det idag. Det har varit lite så här, mycket hyllningar, en del kritik. Va? Ja, ni ska se min feed.
Ja.
Nej, men jag ska också be om ursäkt för när jag talade om Katrin Perssons krönika i förra veckan så råkade jag säga Karin Persson. Det var otroligt klantigt och det ber jag på riktigt om ursäkt för. Det var verkligen inte tänkt som någon härskarteknik. Jag skulle aldrig arbeta med så uppenbara härskartekniker.
Nej, precis. Men det är nog... Det är nog inte på topp 10 över anklagelsepunkterna.
Nej, det tror jag inte heller. Men jag tycker bara rätt ska vara rätt, helt enkelt. Och eftersom många blev upprörda av att jag citerade Katrin Perssons grafiska skildringar av sexuellt våld så kan jag lova att det kommer inte upprepas. Så att ingen det behöver inte liksom fälla sådana triggervarningar. Det blir en smooth ride. Alla kan lyssna vidare. Det ska inte
men
citeras.
Vi ska inte prata om det här nu.
Nej, men jag bara säger nu ifall någon kände så här, oj, ska det handla om sexuellt våld igen och sådana grafiska skildringar, då kanske jag stänger av nu. Då säger jag direkt, det behöver ni inte göra. Om inte ni två rackarungarna hade tänkt. Nej
men, ja, precis. Men det kanske kan vara bra för att jag tror att det kanske ändå finns en rimlighet i det här att vara så pass många som, kanske finns ett genuint intresse av att vi ska prata igenom det här.
Ja, det var många som tyckte det var så roligt. Så då kanske man får gå tillbaka och fråga sig, vad var det egentligen som var så kul? Nej, jag skojar. Vi ska också problematisera. Jag tänkte vi ska prata lite om själva kärnfrågan av det jag pratade om i senaste programmet. Om man har rätt att ifrågasätta en utsatt grupps vittnesmål om man själv inte tillhör den utsatta gruppen. Ni som provlyssnar eller lyssnar, lutar tillbaks. Nu börjar det 62 avsnittet av Lilla Drevet.
Hej, det är jag ett dygn senare. Jag avbryter podden här lite och jag gör det för att berätta att vi hade tekniska problem under inspelningen. Mikrofonerna glappade och vi pratade på jättelänge utan att märka det. Nanna hade en grej om Roland Paulsens nya bok Vi bara lyder som därför tyvärr har blivit helt bortklippt. Förhoppningsvis kan hon återkomma i ämnet i något framtida avsnitt. I segmentet som följer nu ska Kringlan bemöta den här lilla skitstormen som han har rört upp. Det han flaggade för i introt alltså. Och här var det bara problem med min mikrofon. Den var helt enkelt av, så min röst fångas bara upp i de andras mikrofoner. Jag har försökt mixtra och höja upp min röst så gott det går. Det låter inte snyggt, men förhoppningsvis är orden jag säger hörbara. Sen i segmentet efter så är problemet åtgärdat och alla mikrofonerna är igång igen. Vi ber om ursäkt för detta. Skyll på Sveriges Radio som sparkade ut oss i den här do-it-yourself-kulturen och tvingade oss att vara våra egna tekniker. Vi är sämst. Okej, nu fortsätter podden.
All right, då ska vi följa upp då, som utlovat inledningsvis, det vi pratade om förra veckan. Då jag ifrågasatte nära på, eller jag frågade vad det var för slags bord som det blir en grop i om man slår i sitt huvud mot det. Fler än jag hade förväntat mig hörde av sig. Och oberoende av varandra så tipsade alla om IKEA sidobord Lack. Som kostar 49 kronor. Så det är lite den prismedvetna kvinnomisshandlaren som inte köper ett nytt bord utan täcker över gropen med ljusstock eller något annat som passar på IKEA sidobord Lack. För 49 kronor. Men,
det var någon slags spånplattebord som blir hål i väldigt lätt.
Precis, det är någon sorts låtsasträ som man har pressat samman så att det blir någon sorts grop om man slår ett huvud mot
det. Det är något med bara att ha ett samtal som har hamnat där. Skickas bilder på bord.
Ja, men man måste älska världen.
Ja, men...
inte alla delar av världen, Anna. Men det är väl härligt med tekniken som gör det möjligt. Att det finns ackumulerat kunnande om vilka bord det blir gropare om man slår i sitt huvud. Och nu vet fler det.
Jag menar att bara att vi eller att du är liksom inblandad i ett samtal där det behövs sådana här bildbevis till dig. Är inte det liksom bara att samtalet har hamnat där? Är inte det ett tecken på att du ska backa?
Det är ett tecken på att vi nog måste prata igenom det här noggrant så alla förstår vad som har avsetts. Så att det är alla kan vara säkra på att det här kommer inte från ett dåligt ställe. Vissa lyssnare reagerade på var att jag vet inte, behöver vi dra allt det handlar om förra veckan? Jag drar det lite snabbt här. Jag ifrågasatte då en kvinnas vittnesmål inifrån våldtäktskulturen.
Alltså, ifrågasatte hennes exempel?
Ja, men som, ja, precis. Nej, ifrågasatte gjorde jag, jo, just det med bordet då. Chi fick jag, det var IKEAs sidobord Lack som kostade 49 kronor.
Du sa att det inte framgick ifall alla hennes exempel var en vanlig dag eller sånt där.
Om det var en vanlig dag eller en superovanlig dag. Men vi ska inte gå in mer i det, för många tog illa upp av Katrin Perssons grafiska skildringar av den här vanliga eller ovanliga dagen på festival. Det var alltså en skildring inifrån våldtäktskulturen, alltså det samhälle som vi alla lever i. Det var det att jag och Ola känner inte av den här kulturen på samma sätt, eftersom vi inte har den erfarenheten lagrad i våra kroppar. Vi kan inte få förstahandsinformation av hur det är att leva som kvinna i något så hotfullt som en våldtäktskultur. Därför måste vi lyssna. Stämmer det? Detta är någon sorts... Jag försöker få en bekräftande blick från Anna här, bara att det är en rimlig beskrivning.
Av kritiken?
Nej, eller av...
Det
här är min ingång.
Att jag pratar om
det. Hur man måste... Alltså varför det har liksom ett speciellt värde...
Okej, varför är det så viktigt för dig att du inte hittar någon detalj som stör dig så mycket att...
Nej, inte varför det är viktigt för mig. Varför är det viktigt för alla män att lyssna på skildringar inifrån våldtäktskulturen? Alltså att man har en skyldighet att lyssna. Alltså det finns ingen annan möjlighet att få information.
Av erfarenhet. Du lyssnar så noga.
Jag lyssnar. Jag tillhörde den delen av befolkningen som läste den här artikeln. Man har skyldighet att lyssna. Men har man inte också en motsvarande rättighet att ifrågasätta? Om man nu har skyldigheter och rättigheter.
Är det rättighet har du väl?
Jag menar det. Är det inte själva verket...
Ja, ja precis. Men det har alltid varit lite svårt att förstå din poäng.
Ja, det är ju en...
vad det var för poäng att göra att det här minns han inte är något som är en vanlig dag i alla festivalbesökares liv.
Nej, men allt jag säger leder väl inte fram till en så här fantastisk konklusion av hur vi ska forma samhället i fortsättning. Man kan väl få ett samtal kring en artikel. Det jag menar är bara så här att man har en skyldighet att lyssna och en rättighet att ifrågasätta. Och jag vill bara upphöja till, är det inte i själva verket ganska självklart att man ifrågasätter något som man inte kan se eller erfara? Borde inte det vara det mest självklara? Eller? Annars blir det väl en ganska konstig debatt där man alltid utgår från det som ska bevisas. Det ska bevisas att vi lever i en våldtäktskultur. Här är exemplen på att vi lever i en våldtäktskultur. Vad har jag för skäl att tro att de är sanna? Ja, men vi lever i en våldtäktskultur. Aha, då vet jag. Vad bra.
Vilka vittnesmål skulle du kunna lita på då?
Jag kan väl lita på alla vittnesmål, men jag måste väl få ifrågasätta saker som låter helt kontraintuitivt.
Ja, men jag förstår inte det här fallet riktigt, för att jag läste ju krönikan efter. Det här är ett problem som vi måste åtgärda i framtiden, att vi kan inte ha den här diskussionen om krönikor då två av sig. Det är för dumt. Men jag tyckte i det här fallet, alltså, hon använder ett väldigt grafiskt språk som hoppar till av. Men det hon beskriver egentligen är ju sådana här våldtäkter som inte är med i statistiken ofta, tror jag. Hon skriver ju sådana här, att den här söta popkillen... Att,
nu, vi ska inte bara beskriva dem nu då, som vi lovar att inte göra.
Hon beskriver sådana som börjar som ett samtyckessamlag och som sedan övergår i något annat, att han börjar tvinga sig till någon annan typ av sex. Och det är ju liksom, om man ska prata om dold våldtäktskultur, alltså våldtäktskultur som något annat än Hagamannen, något som så här, citat, schyssta killar som man har i sin omgivning kan hålla på med, så det är nog ganska relevanta exempel.
Absolut, är det exempel, men är det exempel på att vi lever i en våldtäktskultur, eller är det liksom helt, vad ska man säga, är det liksom individer som spårar?
Ja, du menar,
som beter sig dåligt?
Du menar att du vill ifrågasätta hela...
Alltså jag tycker inte man ska utgå ifrån det som ska bevisas utan att någon ifrågasätter det. Eller att det skulle finnas någon regel att det här får vi inte ifrågasätta.
Ja, men du ifrågasätter inte du att de här exemplen är sånt som händer, utan du ifrågasätter hela ordet våldtäktskultur, att prata om det som ett fenomen.
Jag bara ville lyfta den frågan. Att är det verkligen, hur ska man kunna ta emot en sån här text som man som inte har några erfarenheter av våldtäktskulturen? Ska man liksom köpa det rakt av som något som händer hela tiden, när jag inte känner att det händer hela tiden? Eller? Jag tycker inte det här är så kontroversiellt.
Nej, men vem har sagt att det händer hela tiden? Och sen så...
Om det är det som liksom präglar den kulturen vi lever i. Men... Alltså jag lovar så här, att jag tror säkert att det är mycket möjligt att det händer hela tiden. Att det här är en rimlig beskrivning av hur det går till på en festival. Men det fanns ingen markör i texten som berättade, är detta något som händer hela tiden, eller är detta något superovanligt?
Men även om det var så grovt och grafiskt beskrivet, så var det här lite i linje med det här Johanna Koljonen gjorde för ett antal år sedan. Hashtag prata om det.
Just det.
Och liksom, det här då man pratar om våldtäkt liksom, i gråzonen, just det här att vi har bilden våldtäkt, så här Hagamann som en överfallsvåldtäkt, och liksom den så här störtfloden av vittnesmål som var då. Liksom från alla tjejer och vissa killar som hade sådana här erfarenheter av när det är liksom, när det händer sådana övertramp liksom.
Just det.
Som är lite svåra att sätta ord på, för att det liksom så här är inte en del av det allmänna medvetandets definition av våldtäkt, men det kanske borde vara det.
Absolut, och det, jag lämnar verkligen möjligheten helt öppen för att våldtäktskulturen är den metafor som är bäst för att beskriva samhället vi lever i. Men jag menar, jag vänder mig bara emot tanken att man aldrig skulle få ifrågasätta en utsatt grupps vittnesmål.
Nej, jag vet inte om man kan ha det som ett axiom.
Nej, men
det är ändå lite svårt att förstå just det här fallet.
Okej, okay. Men veckan innan som jag pratade om det här, så pratade Liv om Per Holknekt. Han tillhörde förut den utsatta gruppen hemlösa missbrukare och har erfarenheter som bara en som levt som en hemlös missbrukare kan ha. Och då gjorde ju Liv en superrolig poäng av att liksom misstro att han verkligen haft det så illa. Var det verkligen så jobbigt? Och det tyckte jag var kul. För det var lite en förbjuden tanke ju. Eller?
Ja, men det handlade väl lite grann om att Per Holknekt var kanske inte helt utan så här skyddsnät och skyddslinor som vissa andra.
Så lite får han skylla sig själv då?
Nej, men jag menar, eller? Den här krönikan om våldtäktskultur tog ju mer upp generella. Det var ju liksom ingen så här... det var ingen så här berättelse om att det här hände mig under en dag, utan det var ju allmänna exempel.
Men menar du att det hade varit lättare för mig att ifrågasätta om hon hade sagt så här, det här hände mig? Att det skulle varit en mindre kontroversiellt att säga så här, det tror jag inte.
Nej. Jag vet inte, men det jag menar är att om liknelsen med Liv skulle funka, skulle väl Liv mer ha pratat om hemlösa säger att de har det så här, att de sover utomhus, de säger att de liksom gräver i containrar. Och är det.
Men det var ju det Per Holknekt sa ju det. Att han hade levt så. Att han hade bott i skogen. Jo, alltså man kan ju inte alltså...
Men det var ju inte, det handlade ju specifikt om Per Holknekt. För att den analogin ska funka, tänker jag, med att det skulle handla om det. Om hur hemlösa har i allmänhet. Och hur liksom tjejer har i allmänhet i våldtäktskulturen. Men
om man skulle gå in på individnivå då och misstro vissa kvinnors erfarenheter, så skulle det fungera. Om man misstror att Pernilla Wahlgren, om hon verkligen blir misshandlad av sin man.
Alltså det går ju inte att säga något generellt. Att det finns väl liksom en miljard olika fall. Men jag menar bara att... alltså, jag vet inte. Eller jag menar bara att ifrågasätta Per Holknekts liksom, nivå av hemlöshet är ju inte samma sak som att ifrågasätta fenomenet hemlöshet i sig. Så kan det vara osmakligt ändå, för Per Holknekt kanske hade det jättejobbigt.
Ja.
Det är bara det jag menar.
Jo. Men det är ju en del av kritiken att om man misstror en, så sprider man kanske en anda av att har hemlösare verkligen, har hemlösa missbrukare verkligen, det är så himla farligt.
Du menar om Liv säger att Per Holknekt inte har det så farligt, så skulle folk tänka att det är rätt gött immigrantlägret också.
De är inte missbrukare, tror jag, de flesta EU-immigranter. Immigranter och emigranter ju.
De man svenska hemlösa.
Ja, jag tyckte i alla fall det var roligt när Liv pratade om det. Och det verkar lyssnarna också ha tyckt, för det kom ju ingen reagerade på det här. Vad jag har sett i alla fall.
Hon kanske gjorde, jag har inte hört hennes prata, men hon kanske gjorde det på ett softare sätt än vad du.
Skriva, ha ha ha, jag tycker också att Molly gör fula koftor. Pundarna kan ha det. De har ju inte så, deras talespersoner skriver inte krönikor. På politism i alla fall. Eller så ser folk lite ner på hemlösa missbrukare, så kan det också vara. Det kan man förstå. Det är ingen som gillar när det kommer pissluktande farbror och sätter sig jämt den på bussen. Vi kan gå vidare här då. Nej, men det finns väl liksom andra problem som du är inne på, Ola, att liksom kanske på ett raljant sätt prata om eller använda sig av någon sorts existerande eller icke-existerande våldtäktskultur för att liksom prata på ett skojigt sätt. Det kan jag ju förstå, den invändningen, att folk tyckte det var magstarkt liksom. På ett liksom, ja men verkligen i ordets rätta betydelse, magstarkt, att det känns i magen. Och jag får säga så här, jag gillar ju inte heller liksom Stig Larssons, alltså Stiegs Larssons onanistiska skildringar av Lisbeth Salander och hennes utsatthet. Men den dramaturgiska motorn i den karaktären är ju hämnd. Precis som det är i Kill Bill med den kvinnliga karaktären. På samma sätt så använder liksom författaren sexuellt våld för att starta den kraftfulla inre drivkraften hos karaktären som sen driver dem framåt genom berättandet. Quentin Tarantino och Stig Larsson laddar sina kvinnliga karaktärer genom att utsätta dem för sexuellt våld. Mm. Grunden för hämndbegäret. Och antingen så ser man ju det som att de skapat starka kvinnliga karaktärer. Det är ett sätt att se det. Eller så ser man det som att de profiterar eller använder sexuellt våld som ett berättartekniskt knep. Och jag fattar liksom också att det blir tröttsamt om man överanvänder ett berättartekniskt knep då, i det här fallet laddningen i sexuellt våld. Men jag tycker liksom ändå att Stig Larsson och Quentin Tarantino har rätt att göra det. Och för dem så får väl också skämtare använda det knepet då, eller vad man ska kalla det.
Men det här tycker jag ändå liksom är en svagare delen av kritiken då, att det var fel att bara reproducera språket. Eller jag kan förstå att det är en sån här jobbig känslomässig reaktion man kan få av det, men...
Mm.
Men,
Ja, men den respekterar jag faktiskt. För om folk säger att de mådde dåligt av att jag läste högt ur en Nyheter 24-krönika, då får jag ju säga, jag vill inte att våra lyssnare mår dåligt, såklart.
Ja, men jag tycker att det är svagare med det. Men det är som sagt att det är lite svårare att förstå vad det var exakt för poäng som skulle drivas här.
Jag tycker det är lite konstigt krav att allt ska drivas till en liksom konklusion där vi kommer fram till något så här bra. Då kan vi lämna det till handlingarna. Då är vi färdiga med det här.
Fast man kanske ska gå extra försiktigt fram när det är just ett sånt ämne.
Det är just därför jag lägger ju extra tid nu på att förklara. Mm. Eftersom det blev så.
Men det är bara den här värdekvarnen som du slåss mot. Som den här värdekvarnen som har sagt att det här är något som händer alla tjejer varje dag.
Nej, men
du ska raljera över de här exemplen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Våldtäktskultur, eller vad man vill kalla det, med motiveringen att det inte är något som händer alla varje dag.
Nej, det är inte motiveringen. Ja, folk är provocerande att jag ens uttalar mig om våldtäktskulturen, men hur ska jag annars... Varför skulle inte jag kunna få ställa en fråga om någon säger att det blev en grop i bordet och vi ställde en ljusstake? Nu återkommer jag till det väldigt ofta. Nej, men jag vet inte. Det är klart att det finns massa berättelser om Emmabodafestivalen. Hon serverade en. Det finns massa helt ointressanta berättelser om folk som bara åkte dit, blev fulla, hade en jätterolig festival, åkte hem, blev inte dunkade i ett bord. Man kan ju välja liksom. Alla har ju rätt att föra fram sin berättelse. Min tanke var bara, hur tydligt tecken är detta på en våldtäktskultur? Eller hur tydligt tecken är det bara på att det var något som var dåligt som hände? Om det nu hände. Men det finns ju ytterligare en fråga då, som man kanske måste behandla innan vi stänger butiken för det här. Och det är ju om man bidrar till att göra samhället bättre eller sämre med att skämta på det här sättet som jag gjorde. Alltså många hävdar ju att man konstituerar och med och liksom cementerar ett rådande... Man kanske till och med gör det sämre. Men egentligen vill jag bara säga, det är ju en icke-fråga för mig eftersom jag jobbar med uppbygglig konst och kultur. Det är ju sånt kan de sitta och göra på konstskolorna där de sitter och får pengar av staten för att göra snäll konst som suger samtidens kuk eller på någon så här samhällsomstörtande politisk teater som lever på samhällsbidrag. Där kan de liksom sitta och provprata tills alla håller med varandra. Så liksom, absolut. Men jag måste ju inte jobba i den traditionen. Men jag vill ändå inte göra skada. Det vill jag ju faktiskt inte göra. Att lyssnare blir ledsna och sånt där. Och det var ju tråkigt att de blev. Så man kan ju fråga sig hur mycket skada det gör att visa upp vissa... Eller liksom bara skoja och misstro. Utsatta minoriteter, inte ens minoriteter här, men utsatta grupper då. Och då tänkte jag till exempel på den danska filmen Jakten. Har ni sett den?
Nej.
Mads Mikkelsen blir falskeligen anklagad för att ha förgripit sig på ett barn. En väldigt otäck film där alla liksom blint litar på det utsatta barnets vittnesmål. Mm. Och som tittare så är ju liksom, trots att alla sympatier under hela filmen är hos Mads Mikkelsen. Så när man lämnar biosalongen så finns det ju ändå inte en atom i en som tänker så här att nästa gång jag hör ett barn berätta om ett övergrepp så tänker jag misstro det.
Nej, precis.
Det har inte påverkat hur jag ser på utsatta barn. Bara för att jag fick se ett påhittat barn ljuga.
Mm. Ja, precis. Nej, men jag tycker inte att vi behöver överdriva den skadan.
Nej, jag menar det.
Det är bara att om vi skulle dra det i långbänk så jag liksom inte, var jag inte helt med ändå på det grejen du försökte driva.
Jag tyckte att du startade en ganska intressant diskussion som vi fortsätter nu. Den bästa filmen jag såg förra året, kanske den bästa du såg också, Nanna, vi såg den ihop, Gone Girl.
Ja, den är väldigt
bra. Du köpte boken direkt efter.
Jofi köpte den.
Du läste den direkt efter.
Jag läste inte den.
Jag har aldrig sett något liknande. Jofi läste den direkt efter. Det första han gjorde. Det var Jofi som läste den. Jag har aldrig sett någon göra så. Gå från en biosalong, köpa boken, läsa boken när man precis har sett filmen. Men jag förstår honom just i det här fallet, för det är en svinbra film och man älskar ju den kvinnliga huvudkaraktären.
Mm, väldigt bra.
Som en kvinna som ljuger om att hon blivit misshandlad och hotad av sin man. Och till och med fejkar att hans misshandel skulle ha gått så mycket överstyr att hon dör. Det här sprider ju verkligen en bild av att man inte kan lita på misshandlade kvinnors vittnesmål. Det är ju bland annat det som liksom gör den här karaktären spännande och boken och filmen svårare att förutse.
Men den är ju fiktion.
Mm-hmm.
Om du bara haft samma dramatiska sug för en vecka.
Så man får säga, det är bara fiktion, men man får aldrig säga, det är bara ett skämt.
Jag tycker man får
ja, du tycker det. Men det är en del som tycker att det duger inte att säga, det här är ett skämt.
Men den har ju också fått väldigt mycket kritik, den filmen. Så att...
Mm. God kritik, mestadels. Borde Aftonbladet Kultur kanske låta bli och recensera Gone Girl, Jakten, Män som hatar kvinnor eller Kill Bill? Blir de inte också bara en plattform för de här berättelserna då? Eller ska man förbjuda liksom all kultur som innehåller misstro mot utsatta grupper? Eller gäller det här bara skämt?
Du har skrivit in det i exakt rätt kanon.
Ja, det är min kanon. Det är den. Män som hatar kvinnor. Kill Bill, Gone Girl och jag. Och så pedofilfilmen Jakten såklart. Ja, men det är lite konstigt att det ska gälla specialregler för skämt.
Nej, men det är väl ingen sån specialregel. Det är väl bara att om man ska snacka om jag tyckte att det var en så här bra spaning som jag tyckte höll ihop och var relevant.
Ja, men du har inte varit den främsta kritiken, kan jag lova, den senaste veckan.
Så tyckte jag kanske inte att det var... Och jag liksom, jag älskar dig kring det. Du är bäst, du är Sveriges roligaste poddkille. Men tyckte att du inte liksom drev, du körde lite halvt i diket där en gång. Och det är väl inte hela världen.
Nej, men det får man tycka. Det är verkligen inte hela världen, om det var så. Men det är inte alla som håller med dig där, Ola. Vissa tycker att det var ännu någon sorts triumffärd för K. Svensson.
Ja,
nu där tog diskussionen slut helt enkelt. K. Svensson fick slutord i den här debatten. Men tack för att ni bidragit på Twitter, Facebook och andra sociala medier.
Apropå förra avsnittet igen.
Den här totalt poänglösa pratan jag hade som inte har lett fram till någonting. Är det den du tänker på?
Vi har hamnat i det som Martin Ågård på Aftonbladet brukar kalla en av våra Lenny Bruce-faser.
Ah.
Då mer och mer tid av podden ägnas åt försvarstal.
Ah.
Men det var någon slags rundgång från avsnitt till avsnitt.
Nej, men jag kommer, det kommer inte bara vara inåtblickande här. Jag bara tar avstamp i det.
Mm.
Men jag funderar lite mer på det här med att tycka saker i grupp. Mm. Nanna, du pratade då utifrån att du fått kritik av människor.
Ja, jag har fått med nu sen det avsnittet.
Ja, precis.
Och exakt det jag pratade om.
Ja, nu var människor som ansåg att det inte är okej att du har samröre med kringlan.
Nej, jag förstod nästan som att man får ska avskeda honom på något sätt. Jag vet inte
det var ett förslag som fördes fram i en krönika.
Precis, för att de anser att hans kvinnohat och rashat saknar gränser.
Mm.
Men de kan då liksom betala med någon slags redaktörslön för att gå igenom allt kringens material.
Oh, du ska ha en lejontämjarlön om du ska gå upp mot mig.
Mm. Men du menade då att det är fel att se det som att du ställer dig bakom allt kring han säger bara för att du är med i samma podd som honom.
Ja, jag hoppas att folk kan liksom höra skillnad på vad jag säger och vad K säger. Även om jag har så förvillande
lite röster. Det är en annan som spinner som en katt när jag pratar. Det är så man har skillnad på mig och en annan.
Du är liksom långsamt på att förvandlas till någon wrestling-karaktär här. Skrilla bara står och kysser sig biceps här. Och skriker så här uppkoxad Charlie Sheen. Skriker, I'm winning. Som sitter mitt emot mig här. Och efter förra avsnittet har många haft starka åsikter åt olika håll om vad Kringland sa.
Mm.
Och jag funderar lite då på det här med grupptänkande kontra självständigt tänkande.
Ja, intressant.
Blir min tanke korrumperad av lilla drevet?
Kanske.
Blir min tanke korrumperad av andra grupper jag ingår i?
Mm.
Och det här fick mig då att tänka på Simone Weil, fransk filosof, som levde i början av 1900-talet. Och hon hade bland annat det radikala förslaget att förbjuda partier. Mm. Hon skrev texten om de politiska partiernas allmänna avskaffande år 1943, strax innan hon dog av självsvält och tuberkulos på ett sanatorium i England, 34 år gammal.
Aj, aj, aj.
Ja, vad tråkigt. Men då anledningen till att de politiska partierna måste förbjudas enligt henne var då att de korrumperar tänkandet. Partierna skymmer sanningen. Partierna ljuger. De måste ljuga. De kan inte inte ljuga. Och det är, ja, för att när en partimedlem tar sig an en fråga kan den inte följa sitt inre ljus.
Och man följer partilinjen helt enkelt.
Ja, precis. Man kan inte bara fatta det beslut man själv tror känner allmänheten bäst, utan måste vara solidarisk med partiet.
Mm.
Så ja, en partist kommer ljuga otroligt mycket. Jätteofta gå emot det den anser vara sanningen.
Så funkar det väl? Tanken är väl att man går mot en högre sanning då, som är den ideologi som driver partiets frågor framåt.
Ja, precis.
Alltså grundtanken med partier.
Ja, men hon menar ju att att det snarare är en gemensam liksom riktning mot en allt större och större lögn.
Mm.
Att partierna förintar tanken. Och det är då i kombination med att partierna exploaterar människors starka behov av att tillhöra ett vi, gör att partierna blir farliga. Alltså människor vill hellre ljuga i grupp än följa sitt inre ljus och bli utkastade ur viet.
Mm.
Det är så otroligt jobbigt att bli det. Den här texten skrevs ju då 1943, vilket var ett extra dåligt år för partierna.
Yeah.
Jättebra exempel på hur det blir när människor tycker att det är mysigt att ljuga i grupp under lång tid, fanns det då. Men Weil var emot partier för hon ville värna det egna tänkandet. Men det betyder inte att hon var emot all organisering. Utan jag hörde ett avsnitt av Filosofiska rummet där de diskuterade Weil. Och där var det just Roland Paulsen, veckans babe i Lilla Drevet.
Ja, det är han verkligen.
Han tog upp det här med att Weil gjorde liksom en tydlig skillnad på fackförening och parti.
Ja, det tycker jag man ska göra.
Att ett fack pissar inte alls på tänkandet på samma vis som ett parti.
Aha.
För att i ett fack går man samman massa människor, för man har liksom ett tydligt definierat gemensamt intresse.
En konflikt. Mm. Men,
ja, högre löner och bättre arbetsvillkor. Det är liksom fastställt, det vi alla är överens om. Man kommer överens om att strida för det gemensamma intresset. Men i ett parti har man också kommit överens om att man ska tänka likadant.
Mm.
Man ska tänka i grupp.
Detta med att strida för partikulära intressen kan man göra i organisation. Men att tänka med andra, det är svårt, för vi delar inte hjärna och vi delar inte medvetande, utan det är en ensam process.
Ja, men om du vill ha högre löner och bättre arbetsvillkor för undersköterskor, då kan du organisera ditt fack. Du kan också organisera det i Vänsterpartiet. För Vänsterpartiet vill också ha högre löner och bättre arbetsvillkor för undersköterskor. Men skillnaden i Vänsterpartiet blir då att du också blir en lögnare.
Aha,
aha. Som en av de andra deltagarna i Filosofiska rummets Weil-diskussion, Mårten Björk, uttrycker.
Men om man då blir väldigt konkret, om ett parti strävar efter högre löner för offentliga anställda, var är lögnen liksom? Eller förstår du?
Nej, men lögnen skulle vara att avkräva att alla som vill gå med det här partiet inte bara vill att man ska ha högre löner, utan att man ska tycka x antal saker. Och
som man får på köpet.
Precis, det är doktrinen hon emot. Hon ifrågasätter möjligheten för en sanning att bli sammanfattad som en doktrin.
Vänsterpartiet kommer inte bara avkräva av dig att du ska vilja att lönerna för undersköterskor ska höjas. Vänsterpartiet kräver också att du ska tycka oändligt med andra saker.
Mm.
Du gick med för din åsikt om det här med undersköterskorna. Nu tycker du plötsligt så här om delad föräldraförsäkring. Så här om NATO. Så här om fiskekvoter i Östersjön. Och i det oändliga.
Jo, tanken är väl att man tar det parti som inte är mest liksom, vidrig tanke att tillhöra. Det är väl ingen som liksom hittar sitt parti eller sin politiker. Man tar väl den minst dåliga alltid.
Ja, precis. Men det blir ändå alldeles för mycket lögner.
Ja,
det blir ändå väldigt, väldigt många lögner. Även om det inte är lika illa som om du är med i nationalsocialistiska partiet.
Den
43.
Minst dåliga är urusel.
Ja, ändå otroligt mycket lögner.
Ja.
Och det sker liksom en sån här rörelse också i ett parti då, en ideologiutveckling.
Mm.
Så nu hände Edward Snowden-grejen. Det tycker du så här om. Det bestämmer någon.
Mm.
Ja, men det är det här då som gör att partierna liksom ofrånkomligen gör alla sina medlemmar till lögnare. Och därför är då partierna farliga, för att de hela tiden försvarar lögner och inte sanningen. Och vi ska säga att vänstern är bara ett exempel då, så här är det med alla partier. Inte Miljöpartiet såklart.
Nej,
de är ju bara för miljön.
Vem är emot miljön?
Hallå?
Inte jag.
Men alla andra partier, alla andra partister, gränslösa lögnare. Och det Nanna var inne på förra veckan var väl då att så här vill vi inte se på Lilla Drevet. Nej. Samma sak som jag har förklarat superomständigt nu.
Det hade varit jättejobbigt om vi var ett parti.
Du måste vara lögnare för att få med i Lilla Drevet.
Ja, precis. Men vi vill
nej, men om allt vi sa blev liksom vårt partiprogram.
Men lite så är det väl.
Du är inte min jämställdhetsminister.
Håller vi inte på och författar ett manifest? Att det är det den här poddserien ska leda fram till.
Ja, jag är nog på en annans linje då. Att vi vill inte se på det som ett parti.
Men... kan man säga lite att vi provpratar oss fram genom samtiden? Kan man säga, det tycker jag är ett ganska bra uttryck, just det här provprata. Att man...
du tycker att det är bra nu?
Ja, nu tycker jag har ändrat mig. Nu tycker jag är ett jättebra uttryck. Att man liksom inte alla vet. Ja. Mm.
Det kan bli titeln på avsnittet kanske.
Ja, men kanske.
Provprat.
Känns när kringarna har jobbat för det. Jag måste säga det så många gånger. Mm.
Man vet aldrig om någon pratar om provprata, om han eller hon då håller på att provprata. Det är man inte vet riktigt. Stina Oskarsson kanske bara provskrev när hon skrev om att provprata.
Ja, just
det är det som är så. Hur når man sanningen om provpratandet?
Ja, hur fan kan du säga att vi ska provprata? Jag bara provpratar om det. Det tycker jag inte att vi ska göra.
Men provpratar du nu? Nu provfrågade jag bara. Jag var inte alls insynat.
Du frågade inte egentligen.
Nej. Jag skulle aldrig ifrågasätta en så utsatt grupp som Ola Söderholm.
Oh, all denna kränkthet.
Något ska man göra av den, Ola.
Ja. Gör inte du en massa andra poddar?
Jo.
Har du inte tid att avreagera i någon annanstans?
Jag gör det också.
Okej. Okay. Men det är inte bara vår podd då som är en rundgång, utan det är ditt liv. Hoppa från en podd till en nästan berätta om kränkt.
Nu återgår vi till den här spännande franska filosofen som dog.
Mm. Ja, men jo, vi vill kanske inte se på Lilla Drevet som ett parti med en doktrin som vi ska rätta vårt tänkande efter.
Nej.
Vi kanske mer ska se på Lilla Drevet som en fackförening som tar tillvara ett gemensamt intresse vi har.
Tjäna pengar.
Ja,
ja, lite, få in lite kosing.
Få in lite kosing. Vi vill vara lite kända.
Ja.
Vi vill publicera oss och få lite uppmärksamhet från främlingar. Vi kan gå samman och kämpa för det gemensamma målet.
Mm. Ja, men det gör vi väl.
Ja.
Bär varandra.
Men bara för att vi har det gemensamma målet då, eller de två gemensamma målen, då tänker vi inte synka vårt tänkande på alla möjliga sätt.
Nej.
Men okej, okay, Lilla Drevet är inte ett parti, men vi är inte utom riskzonen bara för det. Simone Weil menar att tänkande inte bara förintas av partier, utan också av en partianda som sprider sig i hela samhället.
Mm.
Hon menar att det intellektuella livet, såg hon på sin tid, även då, att det blev fullt av trender och fraktionsbildningar. Auktoriteter får beundra skaror som genererar en partianda. Alltså hon menar att på samma vis som det var ett problem när någon sa som socialdemokrat anser jag att, var ett problem när någon sa som kubist anser jag att, eller som surrealist anser just jag det. Att. För det innebar också att man ansluter sig till en doktrin som ska styra liksom allt ens tänkande, istället för att man liksom ska följa sitt eget inre ljus från fall till fall.
Ja, det är ett problem att karisma är så attraktivt.
Ja, precis. När jag gick på gymnasiet, då kanske jag hade tidningen Pop som en doktrin. Jag gillade allt som Andres Lokko gillade.
Gör du fortfarande det?
Nej,
nej,
det var något som mellan när jag var 17 och 19.
Ja.
Men jag anslöt mig då till Andres Lokko-doktrinen på grund av Dexys Midnight Runners. Sen behövde inte jag tänka mer. Jag behövde bara tänka tanken, jag gillar Dexys, sen var det färdigtänkt. Jag behövde liksom inte följa mitt inre ljus längre, vad gillar jag? Utan allt annat bara, då, bara kom på köpet. Jaha, jag gillar Dexys, så nu gillar jag tydligen också Method Man, Van Morrison, John Spencer Blues Explosion, Portishead, Hank Williams, Primal Scream och alla de här trojanboxarna med monoton dub reggae. De gillar jag tydligen, enligt doktrinen.
Mm. Du gick med i Andres Lokko-partiet.
Ja, precis.
Ja.
så sprider sig liksom partiandan överallt. Och också när vi ska prata om hur folk reagerade på förra avsnittet. Mm. Och ställer sig till vad du sa förra veckan. Eller folk ställer sig till Mr. Coolgate. Då kan man ju också ana partiandor.
Jo.
Politismen, människorna kanske har en partianda som förintar deras tänkande.
Men eller så har de en partianda som är starkare än vår partianda.
Ja, men ja...
Vi är ju inget parti, vi är mer en fackförening.
Ja, lilla drevet. Men det kan ju också kanske bildas en partianda då runt K. Svenssons tuffa kill-Twitter-komikergäng.
Mm.
Jag kanske gick med i tuffa kill-komikergänget för att jag höll med en gång. Och nu känner jag mig så pressad att följa doktrinen. Ja. Så säger jag att jag, alla som någonsin problematiserar skämt är töntar. Istället för att i varje enskilt fall följa mitt eget inre ljus. Jag ljuger hellre för jag skulle känna så stark smärta om jag blev utkastad ur viet.
Just det.
Så då kan mitt så här tänkande förintas av den här partiandan som har skapats kring dig och alla mina kamrater killar.
Det här är ju att förminska en intellektuell rörelse.
Nej, men, ja, men eller att vissa av de här besvikna lilla drevet-lyssnarna som då är Nanna och Liv-fans ser er som auktoriteter. Mm. Som de har byggt en partianda runt. Att allt ni säger och gör måste vara rätt, har de en känsla av. För så är det enligt doktrinen. Vi ska alltid tycka det ni tycker och försvara det ni gör. Vi ska inte tänka så jävla mycket från fall till fall, utan vi gör det. Men när något så här pass sjukt händer då, som att podda med K. Svensson, då går det inte längre att liksom bara följa doktrinen, utan då måste man gå...
Måste man tänka själv, vad tycker jag är bra?
Ja, precis. Och då känner man den här liksom starka smärtan av att behöva lämna partiet. Att det kanske är därför det dramatiska tonläget kommer, för att det känns som en stark förlust. Mm. Man har investerat i den här partiandan, i den doktrinen, man känner sig sviken på något sätt.
Men jag vill också kunna se våra lyssnare, tror jag också man ska göra, som liksom helt autonoma subjekt som tar helt egna beslut och gör egna analyser. Jag har ju väldigt stor respekt för våra lyssnare.
Du är en stor anhängare av Simone Weil och det här rena tänkandet.
Ja,
vi måste värna om det.
Jag tror att många av våra lyssnare är kapabla till det. Vill jag bara skjuta in här så att vi inte...
Det tror vi alla.
Mm. Alltså, ja.
Men vad skulle man göra för att förhindra att sån här då tanke, intelligensförintande partiande uppstår? Simone Weil skriver i sin bok Att slå rot, att tänkandet är en ensam process. Eller det var lite det som Roland Paulsen sa, vi kan inte göra det tillsammans med andra för vi delar inte hjärna och vi delar inte medvetande. Och att så här, tänkandet är så här finstämt och bräckligt instrument som så himla lätt kan slå sönder. Och för att skydda det måste vi då liksom motarbeta det med att grupper uttrycker tankar. Hon skriver så här, jag översatte själv från engelska till svenska, hittar den på engelska på nätet. Citat, skyddet av tankens frihet kräver att ingen grupp har laglig rätt att uttrycka en åsikt. För när en grupp börjar åsikter kommer den oundvikligen att tvinga på dem på sina medlemmar. Slutcitat.
Ja, jag förstår. Vi bara tog lite tid att låta det sjunka in.
Väldigt, väldigt idealistiskt här.
Ja.
Förbjuda grupper att ha åsikter.
Men i enfrågegrupper måste det väl... Nej, det är gruppen i sig då blir farlig sen när nästa fråga kommer upp.
Det här kanske liksom är en mer då teoretisk diskussion att det... Alltså det hon vill omsätta i praktiken är ju att förbjuda partierna, vilket ju säger väldigt radikalt.
Absolut.
Men hon kan ju inte förbjuda alla grupper kanske. Det är mer kanske en teoretisk tankelek och intellektuell provokation.
Det låter ju svinbra, men det låter ju också svårt för kanske vem som helst att göra sin röst hörd utan en grupp. Som liksom, alltså även vad man än tycker om sossarna så är ju ändå det socialdemokratiska partiet liksom... har liksom traditionellt varit liksom präglat av någon slags klassmobilitet, att man kan röra sig upp genom samhället via inom gruppen och liksom bli mer röststark som individ, kanske på bekostnad av sin individualitet då, men alltså annars hade man ju inte, annars, vad skulle Tage G. Peterson ha sagt, vilket avstamp skulle han ha gjort om man inte hade fått liksom klättra genom den gruppen?
Ja, precis. Det är ju att jag är inte så påläst om det här, men de menar ändå, de som gillar hennes teori, att demokratin är ändå äldre än partierna.
Mm.
Att i grekisk demokrati fanns inte partier, och det fanns inte under franska revolutionen. Att det skulle vara mera någon slags personvalsystem där personer klargör sina åsikter. Ja, jag kan för lite om det, får prata om det. Men Ja, men hon är så rädd för det med grupptänkande då, att förr eller senare kommer liksom individer känna sig förhindrade att uttrycka motsatt åsikt liksom, för att undvika den här stora smärtan.
Mm.
Och bara en pytteliten rädsla för smärta grumlar tanken. Då ska man då förbjuda partier, som hon säger. Men hon skriver också så här, citat: även vänskap är ur den här synvinkeln en stor fara.
Mm-hmm.
Intelligensen är besegrad så snart uttryck för ens tankar föregås explicit eller implicit av det lilla ordet vi. Och när tankens ljus falnar dröjer det inte länge för en kärleken till det goda tappas bort. Så man får liksom inte ha
kompisar
för det slutar bara att man blir en nazist, kan man säga.
Fast om det bara är två som är kompisar så är det i alla fall bara en som påverkas av den andra. Eller påverkar båda varandra.
Men man kanske möts på mitten på ett ohedligt sätt. Liksom.
Men hur viktigt är det för Simone Weil att ha rätt? Att det är på bekostnad av allt? Vad ska hon göra? Vad har hon för gött av det rättet nu?
Alltså hon var ju en väldigt idealistisk person. Eller hon var ju så idealistisk hon inte kunde leva, för att hon svalt sig själv till döds av någon slags solidaritet med de som led under andra världskriget.
Hon kanske är en bra filosof men en dålig livsstilscoach, helt enkelt.
Ja.
Vill ni ha det sanna livet, gör som Simone. Vill ni ha lite roligare, gör som alla andra.
Mer idealist än strateg.
Yes, det här var Lilla Drevet för den här veckan. Vi som gjorde det var jag, K. Svensson, Nanna Jansson och Ola Söderholm.
Mm.
Och det ni hörde var alltså en satirpodcast för Aftonbladet Kultur. Ska vi passa på tips också om februaripodden?
Ja, precis.
För de som inte kan få nog av Lilla Drevet så har Ola en konkurrerande podd. Den konkurrerar kanske
systerpodd.
Inte. Systerpodd, säger vi.
Ja, jag och Jonathan Unge har en podcast. En tidlös podcast kallar vi den.
Man kan lyssna på den när man vill. Och kanske över hela, det är en nationell plattform den ligger på, eller?
Så man, det tror jag att det är.
Så då kan ni lyssna på den överallt var ni än befinner er. Har ni inget att göra den 20 maj så rekommenderar jag Emma Knyckare, Roasten på Tangopalatset. Biljetter finns på biljetter.se/roast. Vi hörs igen nästa vecka. Hej, hej.
Hejdå.